Misslyckas de i ett sådant prov, falla de naturligtvis tillbaka och måste sedan krypande närma sig vad de icke kunnat nå med språng. Sådana fall är dock sällsynta. Det är dock inte ensamt inom astralvärlden en sådan botgöringsgång är förlagd. I regel måste den fallna också genom upprepade jordelivsona vad han brutit och rentvå sin karaktär. Sedan vi nu kastat en blick i den luttringens värld, som med rätta kallas helvetet, övergår jag till en skildring av de sju sfärer, som omgivar jorden. Vi börjar då vår vandring på den närmast jorden belägna. Första sfären. Här möter vi en karg och hård natur. Över polartrakterna utbreder sig ofantliga vidder av is, snöbetäckta fjäll och tillfrusna hav. I den tempererade zonen karaktäriseras landskapet av kala bergskedjor, ofruktbara dalsträckor och stora ljunghedar. Någon vegetation kan man knappast tala om, här och där växer några förkrympta, bladlösa träd och krypande slingerväxter, som bildar nästan ogenomträngliga snår. Endast gräs förekommer mera allmänt. En och annan bäck silar sig fram mellan stenarna och mynnar ut i en sjö eller ett träsk. Hela landskapet verkar i hög grad sterilt och ösligt. Närmare ekvatorn tilltar den permanenta skymning, som förorsakas av de överliggande sfärerna. Här blir landet mera flakt och öde. Stora sten- och sandöknar omväxlar med sumptrakter och moras. Årstiderna, särskilt i den tempererade zonen, skifta mellan heta somrar och stränga vintrar. Man kunde tro, att denna ogästvänliga natur icke skulle lämpa sig till uppehållsort för mänskliga varelser, och då hyser denna sfär en ganska talrik befolkning, större än någon av de överliggande, ena är en stor del av dem, som dör på jorden, icke kommer högre än till denna sfär. Hit samlas nämligen först och främst flertalet av S.K. vilda folkslag. De kunna vara godmodiga och oförargliga, men är råa och hautvecklade. Här träffar man eskimoer, lappar, hotentotter, negrer och kaffrer. Kaffrer, nedsättande, numera förlegad benämning på bantufolk i södra Afrika som inte omvänds till islam eller kristendomen, till exempel zulukaffrer, som var för sig uppsöka de trakter, vilka i klimatiskt hänseende lämpar sig för deras vanor och levnadssätt. Dessa höra till första sfärens bättre element. Men så komma hit massor av människor från de civiliserade folken, icke de grova förbrytarna, men de moraliskt lägsta lagren av alla nationer, sådana som, råa och andligt sovande, fört ett uteslutande materiellt liv, utan tanke på att de är odödliga varelser, och till sist själva drägen, de som sölat sig i andlig smuts, därför att de ej förstått bättre. Därför att de varit otillgängliga för allt högre inflytande. Slutligen rekryteras första sfären även av de individer, som kommer från helvetesfären och måste passera denna sfär på sin vandring uppåt till sitt rätta hem. Om de förhåller sig väl, blir deras vistelse här mycket kort. De finnas, vilka så att säga bara göra en promenad genom denna sfär på väg till den nästa. De olika nationerna sammanslutar sig här som på jorden i skilda riken. Vart och ett med sin huvudstad och sin styresman. Denne får dock icke väljas bland landets befolkning. Han utses av ett råd av högre andar på viss kortare tid bland mera framstående personligheter inom någon högre sfär, vanligen den tredje. Ett sådant uppdrag är ett svårt prov, och de, som utförade väl, förvärvar sig därigenom rätt att flytta över till närmast högre sfär. För att leda så kultiverade folkmassor är det nödvändigt att styrelsesättet är despotiskt, men då härskaren är en god människa, som icke usurperat sin maktställning, utan valts av ännu högre ledare, inför vilka han står till ansvar för sin förvaltning, missbrukar han icke sin myndighet och vakar även över, att hans tjänare icke göra det. Men å andra sidan har han också medel i sin hand att göra sin vilja gällande. Den bästa uppfostringsmetoden för individer på denna låga ståndpunkt är ett strängt och ihärdigt arbete. De sysselsättas under vaksamma ledares uppsikt dels med gruvdrift och stenhuggning, dels med timmerarbete, husbyggnad, skeppsbyggeri och tillverkning av enklare husgeråd, vartill virket importeras från andra sfären, dels med fabriksarbete av många olika slag. I städerna finnas nämligen stora fabriker, särskilt för tillverkning av ylletyger och filtar. Arbetarna bor i kasörner och baracker och får sin föda i stora gemensamhetskök. Denna bereds av sädesslag, kolrötter, bananer m, som dagligen importeras från tredje och fjärde sfärerna. De, som på jorden tillhört lantbefolkningen, föredrar att bo i små landhus, som de själva uppföra, ytterst primitiva och obekväma, men dock en egen härd. Här framlever de ungefär samma liv som på jorden, de håller sig husdjur, av vilka de dock icke hava någon avkastning. De gräva och hacka i den hårda jorden, men får just ingenting att växa, de sysselsätta sig med varjehanda hemslöjder och erhålla utbyte mot sitt arbete de födoämnen och de klädestoff de behöva. Det är ett hårt och glädjefattigt liv de föra, men de får dock arbeta och där en stor hjälp i deras belägenhet. Första sfären är icke någon pinoort på samma sätt som helvetena, men den är en hård skola, vilken den råa och utvecklade anden genomgår en första slipningsprocess i syfte att befrias från sina grövsta fel och vanföreställningar och sålunda bereda möjlighet att stiga vidare till närmast högre sfär eller att med bättre förutsättningar gå ner till ett nytt jordeliv. Men alla vilja icke betjäna sig av de utvecklingsmöjligheter som erbjudas, och ingen tvingas. Många går som remiter ut i ödemarken och leva där ett fullkomligt isolerat liv, ruvande över sina mer eller mindre dystra minnen. Andra för ett kringflackande liv, drivna av en oro, som aldrig vill släppa. Andra åter, som varit hårda och känslolösa för andras lidanden och fört ett själviskt liv, uppsöka gärna polartrakterna. Här möta dem i den natur, som omger dem, den kyla, deras egen hårdhet framkallat. Några uppföra åt sig stora ispalats, där de i dådlös stillhet förnöta tiden med att ömka sig över världens uselhet och beundra sin egen storhet och förträfflighet. Andra nöja sig med att urholka grottor i isen eller uppsöka skrävor i bergväggarna, där de likgiltig slöhet framsläpa en dyster tillvaro. De hava inte tumgänge med varandra, de ser inga andra mänskliga varelser än de missionärer. Som tid efter annan komma för att försöka uppmjuka deras hårda sinnen och förmå dem till att arbeta. Alla dessa sysslolösa och apatiska ermiter, som i grunden är och själviska naturer, stannar vanligen mycket länge i första sfären, medan de är och de mest otillgängliga för högre inflytande. Om de mot bättre vetande mer och mer förhärda sig, har detta till följd, att de dragas ned till helvetes sfären, vilket för dem bara är en lycka. Medan de i den smältugnen lättare uppmjukas och förkomma till en uppgörelse med sig själva. För den nyss från jordelivet befriade, är det icke så lätt att genast finna sig till rätta i den nya värld, dit han så oväntat blivit förflyttad. Särskilt är detta förhållandet med dem, som dött en bråd död genom någon olyckshändelse eller naturrevolution, eller som stupat i krig eller fallit för egen hand. De är och till en början ytterst förvirrade och förstår inte alls sin belägenhet. De tror sig vanligen ännu leva kvar på jorden och bliva icke sällan vilda och oregliga. Då man vill föra bort dem från deras gamla omgivningar. I synnerhet här och självmördan är djupt beklagansvärda. De har ofta en pinande föreställning av att de om och om igen utföra sin mordgärning och få således på nytt genomgå dödens fasor. Men på samma gång kan deras minne av allt annat till en början vara så omtöcknat, att de icke hava något begrepp om vart de befinner sig eller vilka de är och. Stundtals gripas de av en yrsel, som är hur pinsam och verkar bedövande, men snart återkommer medvetandet och med detta även namnlösa lidanden både kroppsliga och andliga. För att hjälpa alla dessa olyckliga finnas i de lägre sfärerna, ambulanser, sjukhus och hospital. Som förestås av kärleksfulla läkare och barmhärtighetssystrar från högre sfärer, vilka försakar det härliga livet i egen sfär, för att i dessa obehagliga omgivningar regna de ömmaste omsorger åt sina lidande medmänniskor. De olyckliga vårdas här så länge, tills de blivit lugna och medvetna om sin belägenhet, då de föras till den ort, där de genom sitt senaste jordeliv beredde sig en plats. I första sfären är också sörjt för en i förhållande till innebyggarnas utveckling god undervisning, som besörjes av lärare från någon högre sfär. Det finns stora skolor, motsvarande folkskolornas lägsta klasser och i städerna finnas även offentliga bibliotek, där var och en till belöning för sitt arbete själv kan få välja sig böcker, som blir hans egendom. För den idoge, som delar sin tid mellan arbete och studier, finns det naturligtvis icke mycket tid övrig till att se sig om på andra håll. I regel när var och en bunden vid sin plats, och några bekväma kommunikationer inom sfären finns dessutom icke. Men istället går genom hela denna sfären sugande längtan ned till jorden. Där var dock många hänseenden bättre än här. De stackare, som vistas i denna låga sfär, är också så jordbundna, så grovt materiella, att deras enda lust är att få besöka jorden, blanda sig med människorna, deltaga i deras lägsta nöjen, njuta av deras utsvävningar och äga dem till nya orger, ja förleda dem till verkliga brott. Då valfrihet är den gudomliga styrelsens grundprincip, hindras i regeln ingen att göra vad honom lyster. Han har rätt att pröva allt, men får själv bära följderna och ansvaret för sina handlingar. Därav kommer sig att första sfärens innebyggare i stor utsträckning begagnar sig av rättigheten att gå ner till jorden, oftast både sig själva och människorna till icke ringa skada. Man kan då fråga sig, hur kan en kärleksfull försyn tillstädja, att dessa lågt stående andar får besöka jorden och förleda människorna till dårskaper och brott utan att dessa ens hava en aning om, att de är och påverkade av osynliga frestar. Är och icke människorna då utan skuld? Först måste vi ihågkomma, att ingen kan förledas, som icke vill förledas, eller med andra ord, som icke i sitt väsen, om en så dolt, har en åtrå, en lust till det onda i en eller annan form. Den T. X. Som är fullkomligt höjd över dryckenskapens lockelser, är också fullkomligt skyddad för de onda inflytelser, som i den riktningen kunna nå honom från en osynlig värld. De studsar tillbaka från det pansar av renhet, han i det avseendet förvärvat. De åter, vilka ännu kunna ligga under för en sådan frestelse, bliva heller icke den onda böjelsen kvitt, förrän de lärt sig motstå frestelsen, under vilken omständighet den en mån alkas, således också om den kommer från en osynlig tillskyndare. Ingen varaktig utveckling vinnes genom en hermetisk avstängning från det ondas inflytelser. Så länge det i människans väsen finnes en bråd till det onda, är hon icke säker för ett fall. Frestelsen kan komma över henne som en tjuv om natten, när hon minst är beredd till motstånd. Och, märk väl, hon är alltid ansvarig för sina gärningar. Frestelsen må smyga sig på henne från vilket håll som helst. I sitt samvete har hon en säker ledstjärna, som hon icke kan jäva. Det är då förklarligt, hur det kan vara till den människans sanna bästa. Att denna bråd får skjuta upp så mycket, att hon själv får ett tag i den och kan rycka upp den med roten. Och därmed är det också klart, hur dessa hemliga frestelser från osynliga väsen kunna vara ett medel i försynens hand att främja det goda. Mefistofeles presenterar sig själv för Faust som en del utav den kraft, Karslott. Är alltid vilja ont och alltid verka gott. Andra sfären. Denna sfär skiljer sig icke mycket från den första, dock är förhållandena i flera avseenden gynnsammare. Naturen är även här hård och karg, men det finns dock på flera ställen en möjlighet att odla jorden, om den också endast sparsamt lönar denna möda. Däremot finnas här stora skogar av gran och furu samt i mindre mängd också av björk och ek samt bok, lind och seder. Fruktträd förekommer däremot knappast. Lantbefolkningens förnämsta sysselsättning är skogsavverkning och träförädling. Virke och bearbetade trävaror exporteras i stor mängd både till högre och lägre sfärer. Något jordbruk kan man däremot knappast tala om. Även arbetas mycket med metallers nedsmältning ur de malmer, som brytas i första sfären och efter en förberedande procedur därifrån importeras. Metaller såsom råvara exporteras härifrån till högre sfärer för vidare bearbetning, men innan en sådan förflyttning till en högre sfär äger rum, måste metallen genom upprättning befrias från det slagg, som tillhör den lägre sfären och givas en finare eller tunnare täthetsgrad, som motsvarar tätheten den sfär, dit den ska förflyttas. Det är således icke endast astralmänniskan, som måste förfinas för att kunna stiga högre. Detta gäller även naturens alster. I städerna finnas liksom i första sfären stora fabriker, men arbetet är icke så hårt som där, man har större frihet och känner mera tillfredsställelse av arbetet. Den, som genomgått den första sfärens hårda skola, finner med glädje, när han kommer hit, att han gått ett steg framåt. Men arbeta måste alla, det är vad de bäst behöver, och det kommer de här till insikt om. Ingen tvingas, men då de inser arbetets välsignelse blir de också arbetsvilliga. De, som på jorden varit lättingar och dagdrivar, men plågat sina underlydande med ett strängt arbete, får här själva lära sig arbeta. De, som i overksamhet framsläpat en ganglös tillvaro, bliva här genom det arbete, de icke kunna ontandraga sig, uppryckta till energi och dådkraft. Fritiden användes till undervisning, läsning och lekar. Så som förströelse och sport idkas även jakt, särskilt av indianer. De ser man ofta till häst med ett koppel av hundar jaga antiloper, rådjur och hjortar. Väl att märka, att de varken kunna döda eller ens såra ett villebråd. Jakten är en lek, som lika mycket roar det jagade villebrådet som jägare och hundar. Talet om indianernas sälla jaktmarker har här sin reala motsvarighet. Styrelsesättet är även här despotiskt. Sfärens egna invånare var icke rösträtt, men de olika nationernas styresmän väljas liksom i första sfären av ett råd i någon högre sfär och utrustas med stor makt och myndighet. Endast viktigare frågor hänskjutas till rådet. Nationerna ligga icke i fred med varandra, fredligt och stilla arbetar de på fullföljandet av det program, som blivit de förelagt och som alltid är lämpat efter innebyggarnas anlag och utvecklingsmöjligheter. I första sfären finns knappast någon religiös kult. De råa och okultiverade eller andligt ointresserade individer, som där vistas, har ej behov av kyrklig sammanslutning. Men i andra sfären finns ett vaket kyrkligt om också icke alltid religiöst intresse. De olika bekännare slutar sig tillsammans i skilda kyrkosamfund, katoliker, protestanter, reformita, baptister, metodister och så vidare, vilka strängt håller på sin egen ortodoxa lära och underkänner alla andras. De ligger i ständiga ordfejder med varandra och disputerar väldeligen om sina dogmer. Hit kommer nämligen de, vilka på jorden varit religiöst fanatiska och ofördragsamma, och här dundrar de fortfarande på med sin fördömelse av allt, som inte överensstämmer med deras egen skarpt formulerade lärobyggnad. Katolikerna har ett visst övertag, de dragar med fanor och krucifix i procession genom gatorna för att göra proselyter. De har sin påve, stundom har de två, som ömsesidigt exkommunicerar varandra. Kloster finnas också, men det är i allmänhet illa beställt med heligheten inom deras murar. På den låga kulturståndpunkt, varpå sfärens innebyggare befinner sig, har de icke förmåga att uppföra stora götiska katedraler. De måste nöja sig med oansenliga församlingshus av trä, de någon smycka med tarvliga madonnabilder, krucifix, flaggor och pappersblommor. I de protestantiska städerna samlar sig de olika sektorna i skilda stadsdelar och strida om nådeval, ställföreträdande rättfärdighet, barndop och vuxendop, det är och det betyder. Att vara lärare för dessa fanatism är något av det mest tröstlösa arbete, som sfärerna har att bjuda på, till inga är och så blinda som dem, vilka icke vilja se. Men så fort någon är färdig att släppa sin inbitna ofördragsamhet, är han också i det avseendet färdig med denna, den religiösa intoleransens sfär och får flytta till en högre. På det astrala planet gäller en uteslutande på etiska grunder fotad rangskala, som icke har motsvarighet på jorden. Icke allenast de särskilda sfärerna är och lika många steg i denna skala, så att man i regeln varken får eller kan beträda en sfär, som ligger högre än den man genom graden av sin utveckling tillhör. Utan även inom varje sfär finnas avdelningar eller klasser, som leva sida vid sida med varandra, men havla olika förmåner och levnadsvillkor, alldeles som en stad på jorden har sina fattigkvarter, sina fabriksdistrikt och sina förmögnare stadsdelar. Men då det på jorden allenast är penningen, som avgör vart man kan bo och hur man kan leva, så är det i sfärerna den etiska utvecklingen, som i detta avseende är bestämmande. Det rättvisa hierarki inses ju av vart och en, och alla fogar sig därefter. Något sådant som de fattigas avund och klasshat gentemot de bättre lottade förekommer icke här, vart och en vet att han genom lydnad, flit och godhet gör sig berättigad att inträda i de bättre villkor, som en högre klass eller en högre sfär har att erbjuda, och en sådan befordran vinnes genast, så snart man därav gjort sig förtjänt. Ledarna, som just därför måste vara högt utvecklade, vaka med ömhet och kärlek över sina myndlingar och tillse att rättvisa veder får resa alla. Om någon anhåller att få flytta högre, innan han därtill kallas, blir detta stundom beviljat, men utgör ett prov. Misslyckas han däri, får han gå tillbaka igen, möjligen då till en lägre, härifrån han utgick. Tredje sfären. Här antar naturen en vänligare prägel. Stora bördiga slätter omväxlar med vackra skogsparker och blånande berg. Floder och sjöar förlänar landskapet ett livligt utseende. Klimatet är behagligt, luften frisk och ren. Lantbefolkningen bor i små trevliga stugor, vanligen med en liten trädgårdstäppa omkring. Här ser man således en början till egna hem med verklig hemtrevnad, som är en så viktig faktor för den individuella utvecklingen. Husen såväl som möbler och husgeråd, bära prägeln av en gryende konst, de är och icke så klumpiga som i första och andra sfären. Städer förekommer ganska talrikt, men de är små och oansenliga med breda, raka gator. Där bor de styrande och där finnas skolor och bibliotek, ja även konsertsalar och teatrar, alla dock av ganska primitiv artikel. Denna sfär kan betecknas som astralvärldens kornbod. De flesta av dess innebyggare är och jordbrukare. Här odlas nästan alla de sädesslag som förekommer på jorden, även som flera slags rotfrukter, vilket allt till största delen exporteras till lägre sfärer. Jordbruksarbetet bedrivs huvudsakligast med ångmaskiner, medan man anser hästen för god att utföra ett så tungt arbete. Även odlas grönsaker och en del enklare fruktsorter. En egendomlig art är den S.K. bägarfrukten, som har formen av en kanana med lock. Då frukten är mogen, öppnar sig locket och bägaren innehåller en välsmakande vätska som liknar mjölk. En annan frukt liknar granatäpplen, men smakar som kokta ägg, en god ersättning för att korna icke mjölka och hönsen icke värpa. Befolkningen i denna sfär rekryteras mest från den bättre delen av jordens lantbefolkning, som sina hemtrakter varit jordbrukare. De är orättskaffens, godmodiga och vänliga människor, men står för övrigt icke särdeles högt i kulturellt hänseende. Till en början, medan de tillhör den lägsta klassen, är de ofta betungade av en viss dåsighet och kunna länge som på jorden gå sin sömniga gång mellan stugan och stallet, men när de vaknar och förflyttas till en högre klass, blir de flitigare, livligare och får mera intellektuella intressen. De börjar förstå att de har en ande som fodrar näring för sin växt. Då jorden är lättskött och mycket fruktbar, är arbetet icke tungt, och mycken tid blir därför övrig för odlande av gryende andliga förmögenheter. Skolarbetet, som sköts av lärare från någon högre sfär, försummas icke, och ändå blir det alltid någon tid över till förströelse. Man får ofta om kvällarna se lantmännen med sina hustrur, klädda i sina nationaldräkter, komma in till närmaste stad för att höra ett föredrag eller en konsert eller för att besöka teatern. Goda skådespel anses i sfärerna för ett mycket viktigt uppfostringsmedel och därför förekommer teatrar redan i tredje sfären. Det är kringresande sällskap, som här giva enklare folkpjäser, alltid av god tendens och fria från banala och obscena scener. I denna sfär äger invånarna en inskränkt rösträtt. De väljer inom sig lägre styresmän. De högre regenterna väljas, lika som i första och andra sfären av rådet i någon högre sfär. De utövar sin makt med patriarkalisk myndighet. Det kan ju låta underligt, att astralvärldens invånare, andarna, som ni kallar dem, hava samma behov, föra samma liv och hava samma sysselsättningar som på jorden, att de bryta berg och fälla skog, timra sig bostäder och bygga fartyg, plöja, så och skörda, med ett ord att de får slita och släpa för att skaffa sig hem och föda alldeles som på jorden. Kan sådant vara möjligt? Frågar ni. Behöver andarna föda, kläder, hus och hem precis, som då de gingo i kött och blod på jorden, var då skillnaden? Ja, skillnaden är på astralplanets lägsta trappsteg heller icke stor. De outvecklade eller i ett staffseende efterblivna individer, som där har sitt hemvist, är i själva verket så jordbundna och deras av grov astral materia byggda kroppar. Märk väl att även de har kött och blod, har därför så rent fysiska behov av både föda och sömn, att deras liv i väsentlig grad liknar livet på jorden. Deras etiska utveckling befordras också bäst av ett ihärdigt men ingalunda trälbundet arbete, som framtvingas av dessa behov. Och dock är det även i de lägre sfärerna en stor skillnad mellan förhållandena där och på jorden, en skillnad som icke kan beskrivas, emedan, som ovan nämnts, språket saknar uttryck för de säregna förhållanden, som gör livet på astralplanet så lätt och behagligt. Vad nu särskilt beträffar behovet av föda, så förefinnes den stora skillnaden, att detta behov på jorden, är oavvisligt. Här däremot kan man ju icke svälta ihjäl. Den astrala kroppen har en omedveten förmåga att ur atmosfären suga till sig den lilla näring, den verkligen behöver. Därför kunna också de olyckliga, som lever på vrångsidan av sig själva i apatiskt truvande på sina hatfulla och hämndgiriga tankar, under tider av en oerhörd utsträckning fortleva utan att förtära varken mat eller dryck. Hungern kan slita i deras inälvor och törsten bränna deras tunga, men de förgås icke, det bara ökar deras pina. Men, när den olycklige slutligen vänder sig om i ånger och börjar ett nytt liv med en nyttig verksamhet, då är intagandet av föda en välbehövlig rekreation efter arbetet, mat och dryck ett njutningsmedel, som förlänar kraft till nya ansträngningar. Födan är dock aldrig av grov beskaffenhet, den är uteslutande vegetarisk, och ju högre människan stiger på astralplanets sjugradiga skala, desto lättare blir den. Desto mera blir hon oberoende av både föda och sömn. Fjärde sfären. Här ler emot oss en fager natur, här är sommarlandet, där den trötte vandraren får vila ut efter jordelivets mödor och besvär, sorger och missräkningar. Att hamna i fjärde sfären är som att komma till en rekreationsort efter ett ansträngande arbete eller en överstånden sjukdom. Dock får man inte heller här hängiva sig åt en förslöande sysslolöshet. Men arbetet är lättare, omväxlingen rikare, skolarbetet intressantare och framförallt är hemlivet behagligare. De, som håller av varandra, slår sig tillsammans och bildar familj. De kunna ha mycket olika sysselsättningar i det allmännas tjänst, men fritiden och särskilt aftnarna tillbringar de tillsammans i hemmet eller på någon konsert, föreläsning är. Det. Denna sammanslutning i familjer grundar sig uteslutande på sympati och kärlek. Makar, som på jorden levat i ett lyckligt äktenskap, återförenas här och fortsätter ett angenämt och förädlande samliv. Är den ena av dem längre hunnen i utveckling och därigenom berättigad att komma till en högre sfär, stannar han eller hon gärna i den lägre, för att få vara tillsammans med sin älskade, tills denna också är färdig att flytta högre. Som på jorden älskat varandra men blivit nekade glädjen att leva förenade, uppsöker varandra här och ingå den förbindelse, de längtat efter, icke ett äktenskap i jordisk mening med rättsliga yttre band, utan en av högre andar välsignad förening utan tvang å någon deras sidan. Även nya ömhetsband knytas mellan andar, som först i denna värld lärt känna varandra, band som, om de är starka nog, draga kontrahenterna till varandra under deras nästföljande jordeliv. Här mötas vänner, vilka följts åt i utvecklingen, ja, också sådana, som kanske inte sett varandra på 1000 år, men vilka dock, om sympati än varit äkta, känna igen varandra och är glada att återknyta vänskapsbandet. Familjen består sålunda vanligen, förutom av de två, som älskar varandra. Man och hustru, även av en eller flera närstående vänner, ofta de som i något jordeliv varit barn till båda eller någon dera, och som även här intagar platsen som en vuxen son eller dotter i familjen. Barn i jordisk mening givas naturligtvis icke, då fysisk fortplantning liksom inom urriket icke behövs och därför icke finnes. Varje familj bor rymligt och bekvämt i sin egen villa, som i alla avseenden mycket påminner om förhållandena på jorden. Vanligen innehåller nedre våningen en öppen logia, ett större samlingsrum, tillika matsal, ett kabinett och ett bibliotek, vilket sistnämnda tillika utgör familjens högtids- och andaktsrum, dit man drar sig tillbaka för studier och meditation. I övre våningen ligger sovrummen med sina balkonger. Taket är vanligen platt, Och uppe på denna altan vistas man gärna en stund efter solnedgången. Till varje villa hör i allmänhet en trädgård, som förser huset med en frukt, som utgör innebyggarnas förnämsta näringsmedel, och som ofta plockas direkt från träden och sättes fram till varje måltid tillika med något vin, som icke rusar.